Många gånger när man läser i Guds ord så förstår man inte vad man läser. Det är med oss som är den etiopiska hovmannen. Förstår du vad du läser? Nej, hur ska jag kunna göra det? Det är ju ingen som hjälper mig. Och då infinner sig ganska snabbt en frestelse när man kanske inte omedelbart förstår vad det handlar om. Och det är frestelsen att ta fram rödpennan och stryka den texten i Bibeln. Man säger att ja, det här kan ju inte stämma, så här är det ju inte. Och genom alla tider så har rödpennan då och då haft högsäsong. Rätt vad det är kommer den till heders och så ska man avmytologisera skriften, som det ibland heter, eller man ska göra något annat med den. Jesus varnar för det där. Han säger, den som tar bort en enda prick ska räknas som den minste i himmelriket. Han kommer in i himmelriket, ty det beror inte på renlärighet utan på nåd. Men han kommer att få sitta längst ner vid högtidsbordet. Nere vid utgångsdörren, eller ingångsdörren kanske vi ska säga, för någon utgång kommer inte finnas. Och jag tänkte att jag nu på morgonen skulle visa er en av de mest ödesdigra strykningar man har gjort i skriften. Och dess fullständigt ofattbara konsekvenser. Man har strukit ett enda ord, nämligen ordet och. Och vi ska slå upp den texten. Det är Galaterbrevets 6:e kapitel. Och så ska jag läsa ur NT 81, vår nya bibelöversättning, som har utgivits med så höga vetenskapliga teologiska anspråk och som ska vara så exakt. Galaterbrevet 6, verserna 15 och 16. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller. Det är fråga om en ny skapelse. Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel. Paulus uttalar en välsignelse i slutet av Galaterbrevet. Vem är det han välsignar? Jo, det är de som vill leva efter denna ordning. Vilken ordning är det? Jo, det är ordningen med en ny skapelse. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Och när vi läser den här texten så förstår vi naturligtvis att Paulus välsignar den kristna kyrkan. Men i slutet av versen så står det också åt Guds Israel. Och så som det står formulerat här så får vi klart för oss att det är kyrkan som är Guds Israel. Inte Israel, utan kyrkan. Nå, men så står det inte i grundtext. Vi ska läsa ur Hedegårds översättning, som är exaktare. Och då läser jag bara den 16:e versen. Frid och barmhärtighet vare över alla som följer denna regel och över hela Guds Israel. Läser vi Hedegård så välsignar Paulus den kristna kyrkan och han välsignar Israel och säger detta är Guds Israel. Och man kan tycka ett litet och hit eller dit, det kan väl inte göra så stor skillnad. Det har gjort en oerhörd skillnad. Därför att redan mycket tidigt under kyrkohistorien och framför allt sedan kyrkan i början av 300-talet hade blivit statsreligion i Romarriket så började den kristna kyrkan förkunna att Gud hade lagt ner projektet Israel. Judarna var inte längre Guds utvalda folk, utan nu var det kyrkan som var det utvalda folket. Och i samma takt som denna förkunnelse börjar vinna spridning och anklang, och i samma takt som också prästerskapet och kyrkan får en etablerad maktställning i romarriket, så började stiftas lagar som går judarna emot, och man börjar på olika sätt att tränga det judiska folket som fanns utspritt överallt i romarriket. Vi kan lyssna till några av kyrkofäderna. Johannes Chrysostomos var biskop i Konstantinopel. Han kallade judarnas synagogor för djävulens håla, tempel för demoner eller fördärvets avgrund. Augustinus betecknade på samma sätt judarna som djävulens barn. 388, för bara ta ett exempel, brände man en synagoga i nuvarande Irak i närheten av det gamla Babylon alltså. Kejsaren tyckte att det där var inte fint gjort, för det var en biskop som tände eld på synagogan. Och han ville tvinga den biskopen att bygga upp synagogan igen. Men prästerskapet i Rom tvingade i sin tur kejsaren från att avstå från denna order. Det börjar tidigt. Och hur kommer det sig att det alls börjar? Jo, man har lanserat det som sedan kommer att kallas för ersättningsteologin. Det är kyrkan som är Guds Israel och inte Israel. Mellan 590 och 604 fanns det en påve som hette Gregorius den första. Han hade sin egen ersättningsteologi. Han utgick ifrån berättelsen om Esau och Jakob och sa så här, att det var Esau som hade förstfödslorätten, men det var Jakob som övertog den. Och så säger han att judarna, det är Esau. De hade förstfödslorätten till en tid, men sedan övergick den på den kristna kyrkan och ska sedan stanna där. Och i takt med detta så utbröt större eller mindre judeförföljelse. Den där processen kom lite grann av sig i och med att islam uppkom, och den väldiga islamska framryckningen i Nordafrika och Spanien ägde rum på 600-700-talet. Men så småningom, när den processen hade bromsat upp, så bryter fientligheterna mellan den kristna kyrkan och judarna ut på nytt. 1095 proklamerade en påve som heter Urban den andre det första korståget, och han gjorde det i en stad som heter Clermont. Och i det korståget engagerade sig många riddare och adelsmän och härförare, och olika privatarméer drog iväg på olika vägar till det heliga landet. Det hela började i Frankrike, men gick i stor utsträckning via Tyskland, Östeuropa och vidare bort emot Israel. Man skulle befria Jerusalem, som det hette. Och det var ju inte alls för att göra judarna en tjänst, utan det var för att bevisa att Jerusalem nu tillhörde den kristna kyrkan. Och de här härskarorna, där de drog iväg, de plundrade judarnas hus och dödade judar i stor utsträckning. Man har inte så mycket siffror från denna tiden, men man vet att i staden Mainz i nuvarande Västtyskland dödades cirka 1000 judar. Deras hem plundrades och deras hus brändes. Till sist kommer man 1099 till Jerusalem, intar staden och tar till fånga så många judar man kan hitta, låser in dem i en stor synagoga, sätter eld på synagogan och bränner dem levande. I en liten stad i mellersta Frankrike som heter Blois uppstod en annan tanke om judarna. Då kom för första gången den tanke som sedan förföljt judarna i västerlandet, att judarna ägnade sig åt att kidnappa de kristnas barn för att sedan utföra ritualmord på dessa barn. De var inte bara Jesu mördare så att säga, utan också förföljde de kristna och de kristnas barn. Denna beskyllning ledde till svåra kravaller, och i den staden ledde det till att samtliga judar dödades. Så sent som 1880-talet gavs det ut en bok i Prag av en tysk professor som heter Helmut Rohling, där han upprepar alla dessa beskyllningar, som alla var grundlösa. I mitten på 1300-talet kommer korståg, kommer digerdöden. Och vi vet ju idag att digerdöden berodde helt enkelt på att man hade loppor och råttor och snusk och ohyra. Man tömde ju ut det mesta rakt på gatan, som ni vet. Och det var inte konstigt att det utbröt epidemier. Men på den tiden hade man en annan förklaring. Det var judarna som förgiftade de kristnas brunnar. Och fastän judarna dog lika mycket av böldpest som alla andra, så utbröt förföljelserna på nytt. Allt eftersom Spanien befriades ifrån det moriska, alltså arabiska väldet, så infördes också inkvisitionen i Spanien. Och inkvisitionen var en institution som tillkom före reformationen och hade alltså inte bara sin udd riktad emot så kallade kristna kättare, utan var från början en institution riktad mot judarna i Spanien. I Spanien fanns det en man som hette Vincent Ferrer. Han blev så småningom helgonförklarad av den kristna kyrkan. Han drog land och rike runt med en knäckt hop och hade till specialitet att bryta in i judarnas synagogor på sabbaten när man firade gudstjänst. Plötsligt bara var Vincent Ferrer där med sina gubbar och dragna svärd. Och de som inte ville låta döpa sig, de halshögg man. Denne man helgonförklarades. 1492, när hela Spanien var spanskt, förklarade regenterna Ferdinand och Isabella att nu fick det inte finnas några judar i Spanien. Hals över huvud fick de fly ut ur landet om de inte ville låta döpa sig till kristen tro. Många dog under den flykten, för man visste inte vart man skulle ta vägen. En liten spillra kom tillbaka till landet Israel, bosatte sig i norra Galileen i en stad som heter Safed. Och där blomstrade för en tid judisk religion och judisk kultur. En del hamnade i Holland, eller Nederländerna som det hette då. Och Guds löfte till Abraham, att den som välsignar dig ska jag välsigna, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Det har följt utvecklingen som en röd tråd, och vi ser det väldigt tydligt här. Det spanska väldet, som just stod i begynnelsen av sin blomstring, det blev ingenting. Luften gick ur det innan det hade börjat, därför att man kastade ut judarna. Men det lilla landet Nederländerna, som var en del av det spanska imperiet på den tiden, lyckades med sitt frihetskrig och bröt sig loss ur det spanska väldet. Den som välsignar dig ska jag välsigna. Ja, vi kan tycka så här att det var katolska kyrkan. 1543 utgav Luther, Martin Luther, en skrift som hette Von den Juden und ihre Lügen, om judarna och deras lögner. Men Luther förhöll sig så att Han trodde i början av sin reformation att när vissa katolska missbruk hade rensats ut, då skulle judarna förstå kristendomens överlägsenhet och omvända sig. Så han var från början välvilligt stämd mot judarna. Men judarna omvände sig inte till, varken till Luthers lära eller till Roms lära. Och med tiden blev Luther besviken och ändrade attityd. Och låt oss lyssna lite grann till hans program för hur judarna skulle hanteras. För det första ska vi bränna deras synagogor i eld. Och det som inte kan brännas upp ska begravas i jorden så att ingen ska kunna se någon sten eller några rester därav. För det andra måste vi göra detsamma med deras hus, eftersom vi finner att de där gör detsamma som i synagogorna. Sedan får vi hysa in dem under något tak eller i någon ladegård som zigenare, för att de ska veta att de inte är herrar i vårt land som de påstår, utan att de är i landsflykt och fångenskap. För det tredje måste vi ta ifrån dem alla deras bönböcker och deras talmudböcker. För det fjärde ska deras rabbiner förbjudas att undervisa mer under risk för tortyr eller dödsstraff. För det femte ska judarna förbjudas att röra sig på vägarna. Och så vidare. 400 år senare kom det här programmet att omsättas i praktisk handling. Och att det inte hände med en gång beror säkert mycket på att det utbröt krig mellan katoliker och protestanter, som man fick annat att tänka på än judarna. Under 1700-talet kom en filosofisk riktning som vi sen kom att kalla för humanismen. Och dess ideal uttrycktes ju mycket i den franska revolutionens paroll: frihet, jämlikhet och broderskap. Och med den riktningen avtog för en tid judeförföljelserna. Och i Västeuropa framförallt skedde en viss assimilering av judar, alltså ett ingifte mellan judar och andra icke-judar, så att säga, mellan judar och kristna. Och många judar släppte väl också en del på sin religion. Men under 1800-talet växer en ny antisemitism fram. Kanske inte så mycket nu med religiösa förtecken, utan mer med två typer av motivering. Den ena är att det börjar dyka upp tankar om att judarna är på väg att grundlägga någon sorts ekonomiskt världsherravälde. Den internationella juden, som det har talats om så mycket. Och det andra är att detta som kom på slutet av 1800-talet, att juden var en sämre ras än, låt oss säga, den ariska rasen. Den ideologi som blev utgångspunkten för Hitlers vansinnesdåd. Även om argumenten i stor utsträckning var icke-religiösa i denna nya antisemitism som långsamt växer fram under 1800-talet och som nästan explosionsartat blommar ut under 1870- och 1880-talet, så måste vi ändå konstatera med sorg och beklagande att många som går i bräschen också för denna nya antisemitism är kristna bekännare. Människor som verkligen också samtidigt hävdar sin kristna tro. I Tyskland och i Österrike var det de kristligt demokratiska partierna som gick i bräschen för den nya antisemitismen, för att bara nämna ett exempel. Hela den här märkliga ideologin med olika raser, som ju var utgångspunkten för Hitlers förföljelse av judarna, den hade han inte alls hittat på själv. Utan den som formulerade den formen av antisemitism var en engelsman som var mer tysk än tyskarna själva. Han hette Houston Stuart Chamberlain, var född i England men flyttade så småningom till Tyskland och gifte sig med Richard Wagners dotter. Han gav ut 1899 en bok på 1200 sidor som i svensk översättning ungefär heter 1800-talets grundvalar, där han tecknar bilden av olika rasers olika värde. Och den tyska rasen är den klart finaste och den judiska rasen är den klart sämsta. Och det är patetiskt att se hur denne man får det jobbigt och svårt med att förklara hur Jesus, som han bekänner sig till, kunde vara jude, när nu den judiska rasen var så dålig. Han löser problemet med ett enkelt svärdshugg. Han förklarar att Jesus var inte jude. Hur kunde man veta det då? Jo, han var ju så moraliskt högtstående. Tala om cirkelbevis. Men denne man, med sin bok och med sin propaganda, inte bara gav Hitler impulserna till hans vansinnesdåd, utan han hade också Wilhelm den andres öra, han som var kejsare och när första världskriget bröt ut, kejsare i Tyskland. Och denne Chamberlain har säkert bidragit inte bara till andra världskrigets utbrott utan också till första världskrigets utbrott. Under Hitlertiden fanns det ju många grupper med liknande ideologi. Och märkligt nog på många håll i världen just kristna grupper. Om vi går till USA till exempel, så vann ju aldrig nationalsocialismen någon större utbredning. Men det fanns grupper med nazistisk ideologi och nazistisk propaganda. Det typiska är att många var kristna. Christian Crusaders, Christian Front, Defenders of Christian Faith, Christian Mobilizers och så vidare. Genom hela historien löper det som en röd tråd att den kristna kyrkan har varit pådrivande på så många sätt i förföljelsen av Israels folk. Och jag tycker det är kusligt att se att när vi gör en bibelöversättning i Sverige 1981 med en speciellt handplockad vetenskaplig bibelkommission, så gör man en översättning som bäddar för ny antisemitism bland de kristna. För man hoppar över ett ord som står klart och tydligt i grundtexten, nämligen ordet och. Det finns ingen anledning att göra det, men man gör det ändå. Vi kan lyssna lite grann i vår egen samtid och höra många kristna förkunnare säga att Israels folks återvändande till Israels land är uppfyllelsen av Guds urgamla profetior till Israel. Men många säger att det är det inte alls. De säger att staten Israel har ingenting med profetiorna att göra. Och lite förvånat undrar man, men hur ska då återsamlandet av Guds folk se ut om det inte ser ut som det gör idag? Hur kan de veta att det vi ser mitt för våra ögon inte är uppfyllelsen av Guds löfte? Hur kan man veta det? Jo, Gud har ju avskrivit Israel. Och har Gud avskrivit Israel så kan han ju inte återsamla dem efter sitt löfte. Han har ju lagt ner det projektet. Och det är alltså ett argument som vi hör ännu idag. Vi ska gå till Jesajas 25 kapitel. Och där ska vi läsa om en måltid, ett gästabud. 6-9 verserna. Och Herren Sebaot ska på detta berg göra ett gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja med feta märgfulla rätter, med starkt vin väl klarat. Och han ska på detta berg göra om inte det dok som höljer alla folk och den slöja som täcker alla folkslag. Han ska för alltid göra döden om intet, och Herren skall avtorka tårarna från allas ansikten och ska ta bort sitt folks vanära över allt på jorden, ty så har Herren talat. På den tiden ska man säga, se där är vår Gud som vi hoppades på och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren som vi hoppades på. Låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning. Herren ska avtorka alla tårar. Han ska ta bort sitt folks vanära. Vilket folk är det? Jo, det är Israel. När Israel omvänder sig, säger Zakaria, då ska man sörja så som man sörjer den enda sonen. Man ska se upp till honom som han har genomborrat. Och när Herren återvänder blir det en dag av förkrosselse för Israels folk. Och många tårar kommer att utgjutas. Men vi kristna kommer inte att stå med armarna i kors och titta på. Ty då, om inte förr, kommer vi att förstå att Israel var Guds utkorade folk. Gud ska avtorka alla tårar. Och vi kommer också att stå där gråtande i förkrosselse över vad kyrkohistorien har innehållit. Och när vi nu firar Herrens måltid som en åminnelse, en påminnelse, inte bara om den måltid som var när Herren instiftade nattvarden, utan som en påminnelse om den måltid som ska komma på Sions berg. Då ska vi också bedja tillsammans en bön. Och det är en bön, en nedskriven bön, som påven Johannes den tredje nedtecknade kort före sin död. Låt oss be. Vi bekänner idag att många århundradens förblindelse så fördunklat våra ögon att vi inte längre ser ditt utkorade folks skönhet och i deras drag igenkänner vår förstfödde broder. Vi bekänner att vi bär Kainsmärket på vår panna. Under århundradens lopp har vår broder Abel legat där i sitt blod, vilket vi förgätit. Och han har fällt tårar som vi förorsakat, därför att vi glömt din kärlek. Förlåt oss för den förbannelse som vi med sådan orätt fäst vid judenamnet. Förlåt oss för att vi för andra gången korsfäst dig. Vi visste inte vad vi gjorde.